Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hallå! Simon Järvenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Detta händer snart. På måndag den 28 maj 2018 så uppträdde jag som komiker på den sista Greven komedi någonsin. Det är i Stockholm. Och på torsdag den 31 maj så kör jag stand-up med Sandra Ilar på Mac i Malmö. Allt det här och alla andra kommande gig som jag har hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Och ni får gärna stötta den här podden med en dollar eller två på patreon.com/arkivsamtal. Och då får ni även tillgång till en massa bonusavsnitt. Men om du är luspank så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje. Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors och snett mitt emot mig sitter Martin Sonneby med fötterna på bordet.
Ja, ger ett somrigt intryck.
Ger ett mycket somrigt intryck i en skjorta som är 50% linne, 50% bomull.
100% snut.
Och vi har spelat in din podcast som heter AMK Morgon.
Stämmer.
I 2 timmar.
Ja.
Och nu så kör vi Arkivsamtal.
Inte? Varför inte en tredje timme?
Vad fick du att ta beslutet att AMK Morgon skulle vara 2 timmar istället för standardformatet 1 timme som är podcast?
Det är för lite, det kommer 5-6 pers.
Okej, okay, det är så mycket folk.
Ja, så är det så här, alltså det känns om man ändå ska samla 5-6 pers, varför bara göra 1 timme? Liksom?
Nej.
Varför? Och när vi ändå är här, alltså det gör inte så mycket om vi gör 2 timmar.
Mm.
Sen om de bara vill göra 1 timme, de kan ju gå också.
Det kan man göra.
Jag känner att så här, vi bjussar på lite extra.
En extra timme för lyssnarna. Om ni lyssnar på Arkivsamtal för första gången och bara, oj, podcast, vad är det här för någonting? Jag klickar på någonting. Så är Martin Sonneby, han är komiker och poddare.
Ja, det stämmer.
Mm.
Det stämmer.
Och idag,
man måste göra något extra utöver stand-up, eller hur? Det går inte, det är väldigt få som är renodlat stand-up-komiker, va?
Ja,
det här är det enda jag gör.
Det är ganska få, ja. Men det är ju roligt att podda också. Jag gjorde ju det långt innan jag funderade på att börja tjäna pengar på det. Eller liksom innan det gick att tjäna pengar.
Jag pratade med en kompis om det. Han var så här, vad är nästa grej? Vad är nästa? Om så här, för att podcast är så här, det var ju, när vi började var det ju en liten grej.
Mm.
Typ. Och sen blev det stort. Och sen började folk tjäna pengar på det. Och till och med leva på det.
Mm.
Så han frågade, vad är grejen nu som är liten men som kommer bli stor? Det är ju klart ingen vet det, men jag tänkte så här, det verkade som att han ville hoppa på en grej som kommer att bli stor.
Twitch kanske.
Möjligtvis, ja.
Det är, ja, man bara ska gissa.
Ja. Mm. Men jag sa det så här, alltså tänker man så, då tror jag inte man kommer bli så bra. För du och jag hade gjort det här även om vi inte hade tjänat en spänn, tror jag.
Ja, jag tror oftast så är det då det blir bäst när man följer passionen.
Ja.
Istället för pengarna.
För jag tror att jag hade inte byggt en studio och gjort det varje dag, men jag hade haft en veckopodcast.
Mm.
Tveklöst, även om jag hade tjänat 0 kronor på det.
Ja, nej, men jag läste ganska mycket böcker om humor och sånt där liksom. Och då var det, jag kommer ihåg, jag läste, det var någon som gav tipset så här: the best way of making money in comedy is don't worry about making money in comedy. Worry about being funny.
Ja.
Att det tror jag är ett ganska bra tips.
Ja.
Det,
Om man ska fokusera på kärnverksamheten.
Ja, ja visst. Det är som Bill Burr sa så här, någonting om women in comedy. Alltså, become undeniable.
Ja, det är lättare sagt än gjort.
Ja, men det är så här, sluta fokusera på det här med att så här, alltså, politiken runt det. Become undeniable, och sen spelar det ingen roll om du är så här, om du är 88 år gammal eller en kvinna eller någon typ av märklig minoritet som ingen kan relatera till. Så är du bara undeniable så är det ju, så kommer det ordna sig liksom.
Ska man sagt till slavarna på bomullsfälten också så. Bara var skit i det här förtrycket. Bara bli undeniable som bomullsplockare så kommer det gå bra.
Ja, men det är en toppen parallell. Det var ju så, hörde du om den parallellen med Peter Ågren?
Nej, jag vet inte ens vem Peter Ågren är.
Han är nya Annika Ljung.
Okej, okay, ja, polis.
Polisen som sa, Annika Ljung sa ju, säg att din morsa kommer in och ska operera. Så. Och så står läkaren där med en feting i handen. Kanske har dragit en lina. Skulle du vilja att den läkaren opererade på din mamma då? Oh, boom. Vilket jävla argument.
Vad var Ågrens argument?
Peter Ågrens argument var att de skulle ha någon debatt på Södra Teatern om klubbarrangörer och droger på klubbar och polisen och sånt där. Men de ställde in för att de kunde inte garantera Annika Ljungs säkerhet.
Mm-hmm.
För det var några som hade tänkt att göra någon typ av demonstration när hon skulle komma.
Mm.
Och de tyckte att det var sånt enormt hot mot hennes person så att de ställde in debatten. Och sen sa han också, vi kan inte debattera med folk som är för droger.
Nej, det var ju en rolig, det är kanske ingen parallell, men det är ett intressant sätt att se på uttrycket debatt.
Ja, precis. Hur fan ska man kunna debattera med folk som har en annan åsikt? Jag kan inte se. Och sen var det, parallellen var då också så här att det var en kvinna på det här seminariet som var en brittisk forskare som hade berättat om att de hade såna tester på klubbar i England där man kan testa sina droger.
Mm.
Så att man inte tar någonting farligt och dör.
Mm.
Och det har räddat många liv. Och då kunde man stoppa in den där så bara, den här ecstasyn är farlig, giftig, den ska du inte ta. Och de berättade om det då, och så sa han att så här, det där är ju helt sjukt. Alltså, det är som att ha barnsex. Och så kommer du med ett barn till ett ställe som talar om för dig hur du ska ha sex med barnet på ett sätt som att den inte skadas. Det går ju inte. Jag tänker så här, Södermalmspolisen har problem med liknelser.
Ja, de, det kan inte vara så relevant.
Nej.
Okej, ifall man ska testa barnet om det har AIDS eller inte, då är det lite närmare om det är farligt.
Ja, just det.
Det var ju inte om det skulle vara skadligt för drogerna. Det är där jag väljer att kritisera hans liknelse.
Ja, men precis. Så Peter Ågren och Annika Ljung och de måste gå på någon typ av liknelseutbildning, tror jag. Mm. De kan inte hantera, de vet inte vad de gör i den frågan.
De kommer kanske inte bli årets kommunikatörer 2018. men vi är rätt bra på att snacka lös goja. Jag tänkte, nu arkivsamtal har gått in i en liten ny fas. Mm-hmm. Där jag har lite mer temaavsnitt. Det är inget krav för avsnitt, men jag har ändå känner att det är utveckling och förnying förnöjer.
Mm. Så, du sa förnying.
Vad heter det?
Förnyelse.
Förnyelse, ja, det stämmer nog.
Och förnöjelse.
Förnöjelse.
Nej, förlåt. Jag märker ord. Jag går in i den järdenforska ordmärkeriet.
Ja, visst. Nej, men jag hävdar att även man får märka ord även om man själv säger fel ibland.
Ja, absolut.
Och det, ja. Men vi tänkte ett tema som kanske vi båda har fått fundera både en och två gånger över är...
Vem är jag?
Vem är jag? Vad är min uppgift här i livet?
Nej.
Nej, tema vem är jag? nej, men det här blir ingen kort och snärtig rubrik på det här, utan hur privat och personlig bör man vara när man berättar, när man sysslar med självbiografisk underhållning? Kanske i podcastformat, kanske i tecknade serieformat, i största allmänhet. Det tycker jag är en intressant fråga som vi ska börja diskutera. Strax efter vi har hoppat in på det omåtligt populära inslaget Välj drycken!
Jag tror vi börjar med det fasta inslaget
Och eftersom vi befinner oss just nu i heter det AMK Studios?
Det gör det väl. Det gör det. Jag säger att det gör det.
Är det många studio? Är det flera än en? Det borde ju heta AMK Studio om det bara är en studio.
Ja, men du vet, det börjar med en studio, va?
Ja.
Men sen, man kan inte byta namn bara för att man skaffar två.
Nej.
Så skaffar jag en till, då är vi alltså Universal Studios, tror jag började med en studio.
Kanske. Och det kanske inte började, det kan inte vara ett universellt begrepp från början. Eller?
Nej, precis. Jag tänker så. Alltså, jag har planer för det här bolaget, va?
Mm.
Det är därför det heter AMK Studios.
Det är som Atlantic Förlags AB.
Just det.
Fast det är Förlags AB. Det är nog mer ägande. Ja. Nu ska vi inte trassla in oss i dem.
Min första enskilda firma hette Sonoby Industries. Vilket jag tycker är ännu fetare.
Ja, det är coolt.
Ja.
Men eftersom vi befinner oss i AMK Studios så ser dryck-line-upen lite annorlunda ut. Vi har kaffe. Vi har laktosfri eko-mellanmjölk. Vi har en skvätt Coca-Cola.
Classic Coke.
Vi har en Stallhagen IPA original. Det finns Oatly havremjölk. Det finns Battery Energy Drink. Och det finns en Zinfandel. Det är något vin.
Ja, det är en tetravinare.
Mm.
Vi borde kolla bäst före datumet på den. För den kan ha stått i kylen
vad
länge.
Vad säger man om kvinnor och vin?
Att de blir bara bättre med åren
om
de står i kylen. men alltså, en tetravinare kanske inte åldras på bästa sätt.
Nej, det står vintage 214. Men vintage är ju en intressant ett begrepp i sammanhanget.
Ja.
Den retro-öl.
Ja, vi får se i alla fall. Det här är skit jag grävde fram ur kylen. Normalt så brukar jag ha jättehärliga grejer från Carlsberg.
Får jag välja först eftersom jag är gäst i den här studien?
Självklart.
Då tar jag Stallhagen IPA.
Bra
original.
Val, säger jag.
Mm.
Det där är en riktigt bra öl.
Yeah.
Stallhagen är också en honungsöl som är fantastisk.
Mm-hmm.
Och
eftersom dryckerna står på bordet så sätter jag igång och häller upp redan nu.
Ja, trevligt.
Vad väljer du då?
Jag tror att, alltså...
Jag glömde förresten, för tråkmånsar och nejsära, vatten borde det finnas också.
Ja, exakt. Det finns ju såklart.
Mm.
Alltså, vin känns lite väl nu. Alltså, en öl hade jag inte bangat.
Nej, men ta hälften här.
Kanske gör det också. Jag har ju redan druckit en battery.
Mm.
Och mjölken är väl, det är ingenting jag dricker så där. Men jag tar en Stallhagen IPA jag också. Mm. Fan vad gott.
Skål.
Skål.
Mm, den var god.
Inte dålig, va?
Nej, den var tight.
Ja. Mycket mycket trevligt.
Mm.
Nej, men, var vi?
Ja, vi skulle börja prata lite om hur självutlämnande man kan vara i offentliga sammanhang.
För du är ju det.
Ja, mer eller mindre skulle jag vilja säga.
Men alltså, visst finns det grejer man låter vara?
Jo, men jag... Alltså, om jag är i ett fast förhållande så pratar jag ofta om det, liksom. När jag är singel så pratar jag nog lite mindre om vilka jag dejtar, liksom. För att då är det ju så ett känsligt stadium. Man kanske inte bara dejtar en åt gången alltid heller. Och de folk kanske mår bäst av att inte höra allt heller. Liksom. Men så man kanske pajar sina relationer om man säger så här, men jag har träffat någon nu, jag är lite osäker på vad jag känner. Du vet, så det är sånt, sånt säger man inte till den personen, någon person man just har träffat.
Nej.
Och det är kanske inte jättekul då, eller speciellt, det är inte strategiskt bra. Nej. Att säga det i en podd heller.
Nej, precis. Men, ja, just det. Har man varit ihop ett tag, då känns det rätt stabilt.
Jo, det gör det. Då känns det stabilt. Och när förhållandet är över så kan man ju ofta prata om det också då. Då har man inget att förlora heller. Ja. Men du, fast då var det väl så att, för... Du var ju med, ska vi köra en liten recap på vad du var med om för att hur länge
lång historia kort.
Några månader sen var det.
Det var, jag vet exakt datumet, för att det var dagen efter Super Bowl som var 4 februari då, en söndag, så det var måndag den 5 februari.
Mm. Det var i vintras i alla fall.
Ja, det var det. Ska jag dra det snabba?
Ja, dra det snabba.
Jag hade haft en lite av en lite av ett så här, det var stökigt i förhållandet. Mm. Sambo sen många år.
Ja, 8 år eller vad var det?
Nej, ihop i 8 år. Mm. Sambo i 5.
Okej.
Okay. Och då runt mellandagarna där så var det stökigt, och då tänkte jag så här, jag orkar inte mer här. Jag hade en jobbig höst. Så jag bodde hos en kompis och höll mig inte hemma. Mm. Och vi hördes sporadiskt vad gällde hunden och sånt där. Men inte så mycket mer än så. Och sen då efter Super Bowl-fest här i studion med massa kompisar och mat och öl och grejer. Och sen på morgonen då så tänkte jag att jag ska hem och hämta lite kläder och fixa lite grejer. Och klockan 8 kom jag dit, för jag visste att hon skulle åka till jobbet 7:15. Och så var jag där och så kom jag in genom dörren och så var det en snubbe i lägenheten.
Mm.
en riktig snubbe, och jag bara, ah, okej. Okay. Och då hade jag varit uppe hela natten också. Men då hade jag varit uppe hela natten, så jag var så jävla trött. Så jag gjorde ingenting åt det, och han sa typ...
Men du blev inte chockad då, eller var det...
Jo, jag blev nog chockad, men jag var så in i helvete trött. Då hade jag ju inte sovit på kanske 24 timmar. Ja. Du vet hur man är då. Man är så här, alltså allting går bara... Man är 3 sekunder efter kurvan hela tiden. Så att
men det var inte så att det började liksom... jag tycker ibland när man är med om någon chock så börjar man få en sån overklighetskänsla. Att rummet nästan blir lite snurrigt eller lite blurrigt liksom. Lite vågigt.
Ja, nej, jag blev mer så att allting bara var så, det var bara tomt. Det var bara så, jaha, jävlar, ja, okej. Okay. Du vet, man var så, det var nästan lite så här rycka på axlarna åt det osannolika. Den vibben. Och sen var jag så extremt trött, och så blev jag så här, du vet, man suckar ungefär.
Mm.
Och sen smsade jag henne och så sa typ så här, jag kom hem, så var det en snubbe här.
Mm.
Och så fick jag svar ganska fort. Oj, oj, oj. Ja, jävlar. Jag antog att det var slut.
Ni hade aldrig pratat om så här. Ni hade aldrig tagit upp så här, vi kanske ska göra slut, eller?
Inte under den tiden jag bodde borta.
Nej.
Nej, inget sånt.
Men innan dess hade ni kanske...
Ja, det har ju gått upp och ner liksom.
Mm.
Det är klart, det gör ju det om man är ihop i 8 år.
Absolut.
Då går det ju upp och ner.
Jag har varit ihop med någon. Jag har 4 år med ett...
Men där sen hade vi varit på semester en vecka utomlands i december. Det var ju bara någon månad innan allting.
Mm.
Så jag menar, jag visste att det var så här, det var ju inte toppen. Det var inte 100%igt, men jag visste inte att det var så illa.
Nej, och du kände inte för att göra slut, eller?
Nej, men jag tänkte inte i de banorna. Jag tänkte så här, ja men fan, det är dåligt nu, men det går väl över. Det där går ju upp och ner liksom. Men då var det så här, jaha, okej. Okay. Om man tror att man känner folk. Men det där var ju en sån grej som jag lämnade ut för att min första, för att då visste jag att så här,
okay, du pratade om det direkt, va?
Alltså, med kompisar pratade jag om det 2 timmar efter att det hade hänt.
Mm.
Och sen under hela måndagen då. För att sen kom Adam Alsing och hans podd, de spelade in här. Och så de kom in på eftermiddagen, så berättade jag det för dem.
Vilken veckodag var det hände på?
Måndag.
Okej. Okay. Och sen, men när pratade de om det i AMK morgon?
Tisdag.
Okej, okay, alltså, men det var det väldigt snabbt. Det var ju...
Ja, det var dagen efter.
Mm.
Och sen gjorde jag stand-up den veckan också.
Men på ett sätt har du också så här att det ur någon slags... objektivt, om man nu ska använda det svåra begreppet, syn, så är det ju hon som gjorde fel.
Exakt.
Och du har lite rätt att hämnas på något sätt. Alltså så här, hade det varit du själv som hade liksom sårat henne eller liksom gjort någonting som är ur sociala koder fel, då hade det kanske varit svårare att outa det liksom.
Självklart.
Så nu,
alltså vilket arsle man hade varit då, om man inte då har någon typ av ångerfull framtoning eller vilja att försöka på något sätt göra rätt för sig eller sånt där.
Mm.
Men att knulla någon annan i våran gemensamma lägenhet och sen berätta om det, det hade ju varit en riktigt sån vrida om kniven.
Ja, verkligen.
Men nu är det så, nej, nu känner inte jag att jag har någon moralisk... Att jag har någon moralisk skuld eller sånt där.
Nej.
Men jag kände också då att så här, fan, jag har en comedy-hjärna. Jag märkte det då, för att det första jag tänkte var what the fuck. Och min andra tanke direkt efter var fan, det här är bra material. Jag, på riktigt så tänkte jag så.
Jo, men jag känner igen det. Alltså jag som självbiografisk serietecknare så är det också, alltså det, jag har ju hållit på med stand-up i kanske 5 år, men tecknade serier i, ja men ja, vad blev det? 25 år eller någonting.
Mm.
Så att, och självbiografiska serier nästan lika länge. Och där är det liksom en standard tanke. Jag kommer ihåg serietecknaren Mats Jonsson. Han har till och med det i en serie. När han har kärleksproblem och gråter. Och så är det en tankebubbla. Nu grät jag. Det blir bra i serien.
Ja, ja men visst. Ja. Sånt där, alltså, man måste, efter ett tag så tror jag att man börjar tänka så bara.
Ja.
Och kan man hitta, som om man gör humor, så kan man hitta skämtet i det.
Mm.
Då måste man liksom låta det gå före. Liksom. Jag tror inte att... alltså man försöker ju skrapa ihop skämt där man hittar dem.
Yeah.
Och speciellt när det är så jävla starkt personligt material. Mm. Plus skämt. Åh jävlar, då är det nästan tjänstefel att det inte gör det.
Liksom. Absolut. Men hur ont gjorde det? Har det gjort? För att det verkar ju som att direkt när det hände så var du alltså så här, att det inte det smärtade det inte så mycket då?
Nej, vet du, jag tror att det hade smärtat mer om vi skildes åt som vänner och bara insåg att så här, vi kan inte vara ihop.
Mm.
Det har gått för långt och så här. Men för då hade det varit så här, fan, du vet, man har tänkt tillbaka på det så här, och tänkt att det kanske kunde ha gått att lappa ihop eller någonting. Men nu, jag tror att det är två saker. Dels var det så ett sånt clean cut rakt av. Det var så här, aha, du knullar en snubbe i min säng. Då känns det inte som att jag alltså jag förlorade ju någonting, men det var ju inte en bra människa jag förlorade. Fattar du?
Mm.
Det här var ju någon som var beredd att knulla en annan snubbe i min säng. När jag fortfarande liksom bodde där. Det var ingen större förlust för mig. Förstår du? Om det är en kompis som...
Jo, men jag tror ändå, det gör ju ändå... Jag, alltså, jag varit med om det så hade jag ändå... Det hade smärtat mig inombords.
Ja, men jag tror också kombinationen av att jag tog upp det så himla fort efteråt. Mm. Och bearbetade, kanske... Jag kanske bearbetade 10-12 gånger den veckan, direkt efter.
Mm.
Och det jag har lärt mig om posttraumatisk stress... För jag var ju lite i militären och sånt där när jag var ung. Och när det pratades om posttraumatisk stress och behandling av sådana saker, då sa de, alltså själva grundregeln var, eller är, behandla det så fort som möjligt efter att någonting har hänt. Efter att du har liksom fått en bomb i ansiktet och varit nära att dö, eller sett en kamrat dö, eller något sånt där.
Mm.
Så fort som möjligt behandla det. Så här. Alltså gå in och bearbeta det med terapi eller någonting sånt där.
Mm.
Och det handlar om timmar liksom. Och jag behandlar ju det här 2 timmar efter det hade hänt.
Mm.
Och 3 gånger samma dag. Och typ 3 gånger nästa dag. Och så gjorde jag stand-up samma vecka typ 2 gånger. Och pratade om det här.
Mm.
Så jag tror att det hjälpte faktiskt.
Ja. Yeah.
Och då blev det liksom... Och jag trodde väldigt länge så här, fan, jag kanske lever i någon sorts förnekelse. Att jag bara så här... Du vet, den här giffen på den här hunden som sitter i ett brinnande hus. Och bara, everything is fine. Den, alltså att jag var den... Att jag alltså, var riktigt sån, och snart kommer smällen. Men nu börjar jag tro att det kanske inte kommer någon smäll, för att jag bearbetar det så
heller,
mycket.
Jag tror inte det heller är säkert att det kommer komma någon smäll.
Nej.
Eller jag tänker på den här roliga historien de drar i Medan vi faller, som också gett upphov till titeln. Där ryskad Sito Vabian, man som faller från en skyskrapa och tänker hittills har allt gått bra, hittills har allt gått bra.
Just det.
Men nej, jag tror... Just i ditt fall är jag inte helt säker på att du någonsin kommer må dåligt över det. Jag vet inte varför. Det är bara den intrycket jag har fått av din person. Alltså, vi pratade i tidigare avsnitt av Arkivsamtal, så berättade du också liksom om din ganska svala relation med dina föräldrar. Att du inte har så mycket kontakt med dina föräldrar.
Mm.
Och det verkade du också vara så här... Det hade du i och för sig inte pratat så mycket om i andra poddar.
Nej.
Men det verkade ändå... Ja, det... Alltså jag tror att du kanske inte har den här... Du är inte en ångestdriven person på det sättet.
Nej, kanske inte när det gäller... Men jag har ju haft svinmycket ångest.
Mm.
Alltså så riktigt tunga depressioner och sånt.
Hur länge sedan var det?
Den senaste var väl 2009.
Okej, okay. Så det är 10 år sedan. Mm.
Ja, det, fan det är det. Det är det. Jävligt länge sedan nu. Jävligt länge sedan. Och innan dess var det typ 2004 någonting. Mm.
Och det var, det vet du inte om det, alltså så här, det var inget tydligt vad det berodde på liksom.
Nej, det var, alltså den senaste var nog typ utmattnings, utbrändhets, depression.
Okej, men det var innan du började med poddar?
Ja, det var det nog. Jag började med poddar 2012.
Mm.
Så det här var innan. Men jag hade ju hållit på med stand-up i 3-4 år i alla fall.
AMK, alltså alla mina kamrater och arkivsamtal där våra poddar startade i stort sett var samma vecka liksom.
Var det så?
Fan med det...
Sommar 2012?
Ja. Men du, alltså det var utmattnings...
Ja, det var, det var nog relaterat till det, och det var väldigt mycket, så här, väldigt mycket press. Jag hamnade i situationer jag inte riktigt kunde hantera och så blev det jobbigt.
Mm, men hade du en tv-karriär då, en stand-up-karriär? Eller var
ja,
det
var en stand-up-karriär och så var det väldigt mycket tv-jobb och så gjorde jag väldigt mycket. Alltså jag gjorde mycket, och du vet, man är i den här perioden när alla får den som får lite hit, när de får så extremt mycket förfrågningar och så kan man inte tacka nej. För man tror att det är det sista jobbet man kanske får. Och om jag tackar nej så kommer ingen fråga igen. Så man tackar ja till allt. Tills man är helt överväldigad av arbete och press.
Som tur var har jag aldrig hamnat där.
Ja, men det är bra. Det är bra att inte hamna där. Det är jättedåligt. Men man ska inte få det. Alltså, väldigt många som är nya och dumma. De hamnar i den. Att de så tackar ja till allt.
Ja, det var väl så här Björn Gustafsson, den yngre.
Ja, det var ju en extrem version av det jag hade. Men han hade ju fruktansvärd press på sig.
Mm, och hamnade i en rätt jobbig depression, tror jag.
Nej, men så det var det. Men så innan dess hade jag en sån... tänkte för mycket och funderade för mycket och hade så här superångest.
Så hade jag varit i det läget. Eller ägget liksom. Det är ju så här, det kanske är att man tänker och funderar för mycket för att man mår dåligt, snarare än att man blir deprimerad för att man tänker och funderar för mycket.
Exakt.
Men apropå posttraumatisk stress så kan det ju också komma mycket senare. Det var när jag gick i gymnasiet så dog...
Palme.
Nej, det var tidigare. Nej, men min närmaste kompis då dog i hjärnhinneinflammation. Och då var det så också att jag blev ju inte, mådde inte dåligt till en början. Sen var det kanske ett halvår, ett år senare då det bara smällde till liksom. Ja. Jag fick en djup depression och självmordstankar liksom.
Hur kunde du koppla det till?
Alltså jag är fortfarande inte helt hundra på att det var på grund av det. Det var väl, alltså om man ska är på hobbypsykolognivå så gissar jag på att det hade med det att göra. Men jag menar, det är jättemånga som blev deprimerade utan att ha någon tydlig förklaring också. Speciellt då när man är runt 20 liksom, som jag var, alltså 19-20 när jag fick två depressioner då liksom. Först en liksom i slutet av gymnasiet. Och sen så blev det bättre och ett halvår kanske. Och sen kom det en till liksom efterskalv. Båda två varade ungefär ett halvår var. Liksom. Så det var ändå rätt fruktansvärd period att vara alltså, djupt deprimerad i ett år sammanlagt. Det var ju ändå något av det värsta jag någonsin varit med om. Eller det var absolut det värsta jag någonsin varit med om.
Det är ju så jävla tungt. Jag vet inte hur din depression var, men alltså, jag tycker att det är fysiskt tungt. Så allt är ju jobbigt. Liksom. Bara gå upp ur sängen är jobbigt. Alltså när jag hade min tyngsta period, då var det ju som att jag bara gick upp för att kissa och dricka vatten.
Men sökte du hjälp någonsin för det?
Ja, det gjorde jag. Men det tog ett tag. Men det är ju en period när man inte gör det.
Fick du medicin och sånt? Eller?
Ja, jag prövade antidepressiva. Men fan vad weird det var.
Vad hjälpte det inte?
Nej. Eller så... Det kanske hjälpte på något plan, men biverkningarna var ju nästan värre. Så att det kändes inte som att det var en bra idé.
Vad var det för biverkningar?
Att det bara, alltså bara, allting bara blev blankt. När man var deprimerad, då kände man i alla fall någonting.
Mm.
Men alltså, det var nästan lite creepy hur bara avstängd man blev.
Det är frågan om det är en biverkning eller om det är själva effekten som man eftersträvar.
Ja, det kan ju vara det. Att de sa ju det. Alltså, jag gick ju i någon sorts samtalsterapi där i ett tag också. Kan ha varit ett halvår. Eller 7-8 månader. Och då sa de att det är till för att man bara ska komma upp ur sängen.
Ungefär. Att man inte ska ta livet av sig kanske också.
Ja, ja, precis. Och sen så smått börja liksom kanske röra på sig.
Mm.
Så man gör någonting i alla fall. Och sen kan man fasa ut dem där. Och då är man, liksom, då är man igång. Så det är väl någon typ av kickstart mm. av systemet. Men det var det är ingenting man kan gå runt på. Liksom.
Nej.
Gå runt och leva i.
Det är ju det är ganska svårt att göra humor av liksom den typen av depression. Jag har ju skildrat det i självbiografiska serier. Men det är inte kanske liksom humor som är huvudsyftet alltid i självbiografiska. Nu blev det i och för sig, jag skildrar det här i en bok då som heter just Död kompis. Fast i och för sig det blev en scen som blev rätt humoristisk. Jag säger när jag, för jag gick till slut, eller min morsa fixade då tid till en psykolog. Eller vad det nu var, jag kan inte terminologin helt och hållet. Som bara sa så här,
scientolog. Fan vad weird om man skulle, om ens föräldrar måste hade bokat in. Eller bara ett misstag. Ja, jag trodde det hette det. Ja, men nu har vi ändå bokat tid, så nu får du gå dit och prata med dem.
Ja, men det är nog rätt nära sanningen i många fall, att det är många som mår dåligt och fastnar i den typen av sektliknande verksamhet. Ja. Men min morsa bokade in en tid åt mig. Jag gick dit och det var liksom extremt kort möte. Det var i stort sett den här gubben som liksom psykologen, han bara sa, okej, har du mått dåligt länge? Jag sa, ja, ganska länge nu, kan jag liksom, nästan ett år, med en liten kort paus. Okej, är det värre nu när det är så här mörkt ute, liksom när det är höst och rusk och så här? Ja, det är ännu värre nu, men det har varit dåligt i väldigt länge.
Mm.
Så han bara, okej, då har du två alternativ. Antingen så får du antidepressiva piller, eller så kan vi testa ljusterapi. Jag tyckte det lät lite väl drastiskt att bara käka antidepressiva mediciner liksom bara på de där 5 minuternas prat. Liksom.
Ja.
Så jag sa väl, okej, antidepressiva låter lite... Ja, vi kan väl testa ljusterapi då. Så sa han, okej, men då bokar jag in tid åt dig på ett ljusterapirum. Och så var det i Malmö, jag bodde då. Och så fick man gå ner i någon källare. Och liksom när jag klev ner i det här ljusa rummet. Det satt verkligen så här liksom gamla deprimerade människor. Jag var ju 19-20 då. Och det satt bara liksom gamla gubbar och kärringar som hukade sig i bänkarna och var djupt deprimerade. Och jag bara fick nästan en så här, alltså det kändes ju mycket värre att bara se så här dem och tänka så här, okej, jag är en del i det här gänget nu.
Ja!
det var så här, okej, nu är jag en del av de här riktiga förlorarna. Och så satt då en gubbe där och började snacka lite med någon som satt bredvid honom och sa så här, ja, men det är fruktansvärt att det ska behöva bli så här. Jag som har ett jobb jag trivs med och är lyckligt gift, och så blir jag ändå deprimerad. Och så satt jag där så här, men han, du är ändå gift, tänkte jag liksom. Så här, jag har varit ensam väldigt länge. Jag vill bara
ta på en kvinnohud, ja. Det är allt.
Och sen så där kände jag så här, okej, här sitter jag nu. Och är avundsjuk på en deprimerad gammal gubbe. Och då kände jag verkligen att där har jag nått liksom någon slags botten. Och det här skildrar jag i den här serien då i Död kompis. Och där kände jag, där fanns det någon slags humor också i det mörka liksom. När jag satt och,
ja, men faktiskt. Jo, men jag håller med om att det är svårt. Det är punchline-fattigt på något sätt. För att, okej, bitterhet kan vara kul att skoja om. Eller någon typ av frustrationer och sånt där. För det finns en känsla. Men depression är bara ett blankt papper. Det är sådana där ljusterapirummet. Det är det är bara vitt. Liksom. Vad fan ska man göra av det? Liksom? Det känns knepigt, för att det är sånt vakuum. Det är så här, det finns ingenting att studsa mot. Riktigt.
Ja, men jag tror att det finns någon gräns inom humor där det är svårt att få det roligt. Alltså om någon går upp och så här. Om någon skulle gå upp och berätta om så att de blev utsatt för sexuella övergrepp som barn. Alltså om man märker att det är självbiografiskt.
Mm.
Det är svårt att få det liksom bara gapskrattigt där.
Ja,
alltså
men
det blir nog för mörkt i ett sånt sammanhang.
Ja.
Okej, om man drar skämt om sexuella övergrepp som är så här, lite putslustiga och man distanserar sig från det. Fast när man tänker så här, okej, det här är självbiografiskt, då blir det nog lite för mörkt. Jag har nog aldrig sett någon få det att funka i det sammanhanget.
Nej.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Det märkte ju jag också när jag berättade den här storyn om när jag sprang på snubben i mitt eget vardagsrum. Det var ju när... För att jag berättade om det och jag fick det inte riktigt att snurra så där i början. Och då pratade jag med Jörgen Lötgård som är...
känd från radio.
Känd från radio och sin egen podcast Via Lascaris X2000. Och då sa jag så här, alltså jag berättade om det på scen, men det var som att alla bara tyckte att det var läskigt, alltså tyckte det var jobbigt. Det var jobbigt att höra, för att jag gick bara upp och berättade rakt vad som hade hänt. Och han sa sig, jag tror att du måste säga att du är okej med det. För att om du inte gör det så kommer det vara som att du typ bara öppnar dig som en terapeut i samtal och då känner de känner sig otrygga med att skratta åt det liksom. Och då började jag med det liksom, att det var så här, jag vill bara säga att jag är okej, allting är lugnt, men en knasig grej hände. och då kan man skratta liksom.
Men, jag har sett dig för att det funkar.
Absolut, absolut funkar det liksom. Men det funkar under förutsättningen att man själv är cool. Och det tror jag är själva grejen. Man kan inte skoja om sin depression eller sin någon typ av traumatiskt när man är mitt i det. Mm. Jag tror att humorn kommer när man har varit i det, gått förbi det och tittar tillbaka på det.
Ja.
Då kan det bli skoj liksom.
Och det är aldrig skoj. Det är inte kul för någon när folk tycker synd om en.
Nej.
Jag har märkt det, alltså att det har blivit någon slags trend att folk på stand-up i stand-up-publik säger så här, nå. Har du tänkt på det?
Alltså att publiken...
Ja, någon i publiken säger, nå. Men det är någon slags härskarteknik folk har börjat med.
Just det.
Som är rätt irriterande. Jag har ju upplevt det själv, men jag har även sett det när andra kör stand-up. Okay. Men,
lite som en mini-häckling, eller?
Ja, det är ju någon slags häckling. Alltså, men även i privata sammanhang när folk gör det så är det ju en ganska... ondskefull härskarteknik, tycker jag. Man visar att man tycker synd om någon och därför liksom bara sänka den personen rätt rejält.
Bill Burr berättade, han var på Irland och gjorde stand-up och fick de grejerna sarkastiskt mot sig också. Så det var någon så här, han bara sa någonting. Så I'm fucking 47 years old and någonting. Alltså det var något lite självdepraverande. Och så fick han det. Fast det var lite kul. Alltså det var ju så, det var en humoristisk, det var ju lite av en glad häckling. Så sarkastisk.
Då reagerade han på det.
Nej, han tyckte det var roligt. Han bara såhär, det är det mest irländska han någonsin hört. Liksom, att de gör så.
Men det är ju en taskig grej. Alltså det är, så här, det är ju, om man ska jämföra det. Det är ju ingen som gör så mot någon de tycker synd om på riktigt. Du går inte fram till en romsk tigga och såhär, nå!
Fy fan!
Det är ju en härskarteknik.
Ja, verkligen. Åh, tjena, jag heter Lasse, jag är 39 år gammal, har varit bostadslös i 6 år. Åh, no. Verkligen. Nej, jävlar. Nej, det är sant.
Har du någon gång liksom berättat någonting, alltså lämnat ut dig själv och i efterhand ångrat det, att du har pratat för mycket om det?
Jag tror fan inte det.
Nej.
Jag tror inte det. Inte när det gäller mig själv. Det ska väl vara någon gång när jag har sagt någonting om någon som någon närstående kanske. Som jag säger, det där. Men det är väl någon annan människa som kanske inte har makten över, över alltså mina vad jag säger liksom. Alltså allting jag har sagt känns väl som att det är, nej, men det är väl okej, tror jag. Speciellt eftersom man gör ju, alltså vi gör ju det här av en anledning. Alltså vi gör stand-up av en anledning.
Ja.
Och när man väl, alltså det känns ju bra att det man lämnar ut, det man väljer att lämna ut är ju av, det är på något sätt, man har på något sätt godkänt det som sin egen redaktör. Alltså det här är okej att lämna ut.
Jo, jag skulle nog hålla med om att de gånger jag har haft tveksamheter är det när jag har lämnat ut andra.
Ja.
Och det är folk som har blivit arga på mig. Kanske speciellt när jag gjorde boken Simons 120 dagar. Där jag då liksom reste runt i Sverige och bodde hos folk. Och det var mycket så här sex och droger och liknande. Då var det några som blev väldigt arga och besvikna. Då hade jag ändå bytt ut lite namn och sånt. Men folk tyckte att okej, det här går att lista ut i bekantskapskretsen. Mm. Vem det är.
Mm.
Och ja, det frågan är om jag där kände ånger. Sanningen är nog att jag inte gjorde det. Att jag inte ångrade att jag gjorde det. Alltså så för att det krävdes ändå lite liksom att vara ganska rå. Vara en vampyr på något sätt. För att det skulle kunna bli så pass underhållande.
Ja, men det finns ju någonting i det. Det måste ju pirra till liksom.
Mm.
Och det är väl vissa, jag vet inte, uppoffringar man får göra. Alltså Martin Kellerman har väl berättat att det är så här, det är bekanta som har liksom distanserat sig från honom. Om jag har förstått det rätt. Jag kan ha fel också.
Men
han har hängt ut dem i sina serier liksom.
Jo, men jag tror också det var vissa som då tyckte att han snodde grejer från dem liksom. Alltså om de sa något roligt så använde han det i serien.
Ja, men fuck that. Civila kan man sno av hur som helst.
Jo, men det var väl då mer att han bröt kontakt med dem. Han orkade inte med gnället liksom. Att de säger så, okej, då umgås jag med andra istället. Jag kan alltid få material från folk.
Aha.
Men han ville inte umgås med folk som liksom gnällde om det.
Men vadå, vad ville de ha? Pengar eller?
Kanske det. Det har jag hört. Det är inga mina nära vänner som har sagt heller. Men det värsta, ja, det finns ju folk som har sagt så här, kommer fram med ett uselt skämt och säger, det kan du använda om du vill, och så man, av artighet kan man kanske inte, jag säger, det där var det sämsta jag hört den här veckan, jag kommer aldrig använda det, och då kanske jag säger så här, kanske det. Och sen så här, jag vill ha betalt.
men skoj.
Ja, det har hänt med ett par gånger, men...
Ja, men helvete.
Men han har slutat teckna serien nu, kallar man.
Ja, jag läste det också. 20 år va?
Mm,
20 år av Rocky. Ändå en bra...
Det är en bra kropp av arbete, så att säga.
Verkligen.
Men jag fick, det känns ändå lite... alltså jag fick ändå lite deppiga vibbar av det. För att... alltså, i och för sig så kallar man... Han är ju inte den som försöker... ge ett muntert intryck för sakens skull.
Nej, min själv.
men jag fick lite Avicii-vibbar över det. Såhär, när Avicii sa så här, nej, nu ska jag sluta turnera. Att det är såhär, att det är lite ett tecken på någon slags... att man inte kanske mår så bra heller.
Ja, fast det har väl varit hela hans grej, va? Har du inte det? Att han aldrig har mått bra.
Avicii?
Nej, eller Kellerman. Alltså han har alltid haft någon typ av så här social fobi och ångest. Och det är väl det som har drivit hela den där seriegrejen. Han har haft sitt tajta kompisgäng. Liksom. Och sen, men jag tyckte det var mer deprimerande när jag läste den där artikeln om att inkomsterna har gått ner. För han pikade ju med massa syndikerade serier i hela Europa, och så var det serieböcker, och så var det, det var sånt, alltså så Rocky hade sånt jävla snurre tag.
Jo, så är det. Men man måste ju alltid alla framgångsrika måste ju pika vid någon punkt. Det kan inte vara så att du om du inte då går med i klubb 27. Ja. Så blir det ju ofta så att om du lever fram till 80 så är det ju ganska, hade det varit konstigt om dina inkomster och ditt kändisskap och din sexuella attraktionsförmåga bara liksom ökade fram tills när du ligger på dödsbädden.
Nej, liksom. Man kan också ligga på en väldigt stabil nivå under väldigt lång tid. Så här. Men det var ju ett tag där när det var så här, okej, nu, alltså det var som att Stockholm var liksom ett Rocky samhälle. Alltså, det var ju Rocky överallt.
Jo, verkligen.
I serieböckerna och DN, och så var det på Stadsteatern, och så var det liksom, det var jag vet inte, merchandise, han hade en egen serietidning, det var så här, det var verkligen, vilket jävla brand liksom, och så har det bara liksom, nu har det gått ner, och så är, jag vet inte, han tjänar säkert bra fortfarande, men kanske inte i närheten av den här riktiga storhetsperioden. Den kändes jobbig liksom. Jag vet inte, jag har lite skräck för det också, att få hit och sen bara liksom när saker dör.
Ja. Jag har väl lite förlikat mig med den tanken. Jag, fast som komiker kan jag se en viss romantik i det. Mm. Att vara den här gamla grånade gubben som åker runt på pizzerior och drar sina slappa vitsar. Liksom.
Ja, men absolut. Och det är det jag tänker också. Så här, det är ju... Ja, men jag tänker mer så här, det är okej att vara ljummen väldigt länge.
Mm. Och som komiker så är man inte lika beroende, alltså en musiker är mer beroende av hits och uppmärksamhet och hetta liksom än vad man är. Som komiker kan man mer puttra på.
Exakt, jag gillar det.
Ja, jag gillar också det. Det var faktiskt delvis därför jag började med stand-up. För att...
Den långa karriären. Den långa ljumma karriären.
Nej, men det var väl lite att jag hade börjat som serietecknare, var ju rätt liksom... stillsamt stugsittande jobb. Men sen så när jag började med rap och började stå på scenen, så kände jag den känslan var lite beroendeframkallande. Den direkta uppmärksamheten man får från en publik. Men jag började liksom, efter jag var 30 så var det så här, okej, nu, hur länge kommer jag kunna hålla på med det här liksom som popartist på scenen.
Mm.
Och så började jag med stand-up när jag var 35. Det var en pusselbit. Det hela det beslutet var ju att då kan jag stanna kvar på scenen tills jag blir lastgammal. Och liksom fejda över min karriär till komiker från rappare.
Jävligt smart faktiskt.
Och ändå var kvar i showbiz med scen. Och ja, men det verkar ha funkat hittills. Hittills har allt gått bra, sa rabbinen som föll från skyskrapan.
Ja, precis. So far so good.
Mm. Ja. Men du berättade också det någon gång att jag informerade om att liksom de arkivsamtal som du gästade hade liksom högre lyssning än genomsnittet. Så skrev du så här, ah, fan vad skönt att höra. Ibland kan jag oroa mig för att nu börjar folk tappa intresset liksom.
Jaha, så är det?
Ja, du skrev det till och med.
Jaha. Jo, men det är väl alltid trevligt om folk... Alltså, det värsta hade ju varit typ så här... Jag förstår de som lyssnar på Omkomorgon och sånt där. För de är ju... De har man ju. De känner ju att man har en liksom...
Du tar dem för givet.
Nej, inte, absolut inte. Men jag känner att så här, jag behöver inte imponera på dem. De Nej. Vet ju vad de har, de vet ju vad de får. Och vet att de måste ju gilla mig för att, om de lyssnar på det regelbundet. Men det hade ju varit horribelt att känna bara så här, att om du hade sagt, de arkivsamtal som du är med i har absolut lägst lyssning av alla.
Det hade jag inte sagt till
Nej, men precis. Men om man på något sätt hade fått reda på det. Eller
det
vet
finns ju människor som är sådana som vill gärna informera en om sånt. Alltså, som...
Ja, jag har en kompis som är så här. Jag läste en grej om dig som inte var så smickrande. Men alltså, vad fan säger du det till mig för? Det är väl inte, jag vill inte höra den skiten.
Nej, men det...
Men det, alltså, då hade du... Jag behöver, alltså jag får inte ångest om jag inte är, du vet, de mest lyssnade i liksom arkivsamtal. Det behöver inte vara så. Jag vill bara inte vara sämst. Jag vill vara strax över medel. Går det liksom, det, då känns det okej.
Historien om Martin Sonneby. En man och hans dröm om att inte vara sämst.
Ja, ja, precis.
Han ville aldrig bli bäst. Nej. Han ville bara inte vara sämst.
Ja, ja, den ja, men vissa har ju det där. De kan ju inte leva med sig själva om de inte är nummer ett.
Nej, då har det krävs kanske den inställningen för att bli nummer ett också.
Ja, jag tror det. Man måste vara en riktig jävla fullblodspsykopat.
Ja, och det är så, det känns ju som ett hinder för lycka på något sätt. Att du är aldrig nöjd förrän du är nummer ett. Och sen så tror jag, när du blir nummer ett, det känns inte som den personlighetstypen blir speciellt lycklig när de är på toppen heller.
Har du sett filmen om Björn Borg?
Nej.
Borg versus Macron. Den var jävligt bra faktiskt.
Jag vill se den.
Ja, jag rekommenderar den. Men där, det är ju två riktiga psykopater alltså. De sitter ju liksom och bara så här, har sån jävla ångest över sitt liv. Och Borg, det var någon som sa, eller hans tränare tror jag, som pratade om honom som person i filmen då. Som sa att, blir han tvåa nu? Nu har han vunnit 4 Wimbledon i rad. Och så den här filmen utspelar sig under den femte Wimbledon-turneringen som han skulle vinna då också. Men det skulle bli hans sista. Sen gick ju han slutade ju med tennis när han var 26.
Boy.
Ja. Så han hade ju sin storhetsperiod mellan han var 20 och 26 typ.
Ja.
Någonting i den stilen. Men han var bara... för att hade han kommit tvåa, då hade det varit kört. Då liksom tvåa eller tia eller plats tusen, det spelar ingen roll för honom.
Nej.
Alltså allting som inte är nummer ett, men är katastrof.
Men blev han lycklig när han var ett då?
Nej, men jag tror inte. Det verkar som att han hade ångest bara.
Jag tror nog det också. Alltså jag tycker ofta det att jag kan drömma om liksom framgång och stora sammanhang. Men ju större sammanhanget blir, desto högre press blir det också.
Ja.
Alltså om jag sa, okej, nu ska jag få vara med i tv och jag ska ha liksom ett gig för en stor publik. Då, det är ju roligare att ha ett gig som inte filmas för en mindre publik. För att man slipper pressen.
Ja, men visst. Och det tror jag också, det handlar väl mycket om, alltså humor handlar väl mycket om att vara avslappnad. I min åsikt. Som jag har fått av Bill Murray. Han sa det någon gång. Och så tänkte jag, det där stämmer verkligen.
Ja,
och det är svårt att vara avslappnad i väldigt, sådana väldigt krystade situationer liksom.
Jo, men det kan ju gå bra i alla fall. Och jag tycker då kan det kännas väldigt bra efteråt. Ifall man har gjort så här, har lyckats göra någonting stort. Men hela uppladdningen inför det handlar ju ganska mycket om nervositet och sånt då.
Ja, visst.
Det snackade Bill Burr om också. Att det här med, när de frågade så här, hur har du blivit så bra som du har blivit? Så sa han att ja, för mig handlade det bara om att göra så pass många gig så jag blev mer och mer avslappnad.
Exakt.
Och sen till slut så bara blev... För det är ofta det som man vill bli lika rolig som man är på en fest med sina kompisar.
Exakt.
Och då, för då är man ju totalt avslappnad.
Jay Leno sa det också, det är så här, när du har hållit på tillräckligt länge så... så börjar du sudda ut gränsen mellan din offstage-persona och din onstage-persona. De börjar smälta samman. Och då, det är då det blir liksom riktigt roligt. På något sätt. Och det är väl det. När det är så lite skillnad som möjligt mellan off och onstage. Jag tolkar det som att man är väldigt, väldigt mycket sig själv och avslappnad på scenen. Och då blir publiken det också. Liksom.
Jo, så är det. Det är därför folk skrattar mindre när det märks att någon är nervös.
Exakt.
Och det är lite, det är dubbelt jobbigt då för en nybörjare. Man måste ta sig över en ganska stor tröskel för att börja med stand-up.
Ja, det är därför de flesta är katastrof de första 5 åren. Men när kände du att det började kännas avslappnat för dig? Är det fortfarande jobbigt?
Ja, det är ingen, det har fejdat liksom. Det går långsamt mot att jag blir mer och mer avslappnad. Jag är fortfarande... Jag kan gå upp och vara inte speciellt nervös alls. Men om jag ska testa någonting nytt eller om det alltså någon ny grej eller spela in någonting eller ibland kan känna en del press på framförande liksom. Så jag är ju inte 100% avslappnad. Men ikväll ska jag köra ett gig i Gävle och jag har inte förberett någonting utan jag har börjat med en ny grej där jag liksom går upp och pratar med publiken kanske de får ställa frågor, jag kanske börjar prata med någon och så liksom låter jag det snacket glida in på rutiner.
Mm. För att sudda ut gränsen mellan...
Man gör lite illusionen av att det bara är spontant snack.
Exakt, ja.
Och det har jag börjat med på sista tiden och det har funkat väldigt bra. Men då har jag också, när jag liksom har gjort den övergången att inte gå upp med ett förberett sätt, då har jag ändå känt mig lite nervös innan. För att man känner, oh shit, tänk, det här skulle kunna gå åt helvete.
Mm.
Jag skulle kunna få en blackout. Och jag skulle kunna liksom bara, nu har ingen skrattat på jättelänge. Mm. Men jag snackade med min pappa. Vi har lite liknande livsstil, att vi reser runt mycket och han håller liksom föreläsningar och seminarium och sånt där. Och vi pratade om att, för att min vanligaste återkommande mardröm, det är att missa flygplan. Det drömmer jag liksom var varannan natt. Så är det så här stressdrömmar om att jag ska hinna med ett flyg och att min väska är någon annanstans och att jag har glömt den på en buss och nu måste jag åka dit. Och han sa ja, att han drömmer samma sak. Fast han sa även att han drömde det och att han ställde sig på och skulle hålla en föreläsning och var helt oförberedd. Liksom.
Ja.
Och det kommer jag, den typen av mardrömmar hade jag innan jag väl ställde mig på scenen som ståuppkomiker. Ja, för jag hade bestämt mig för att börja med stand-up. Men jag hade liksom inte tagit tjuren vid hornen ännu, utan jag liksom hade skjutit upp det. Men då kom jag ihåg att jag hade återkommande mardrömmar om att jag bara gick upp på scenen och hade tänkt, men fan, jag improviserar lite. Och så går det åt helvete. Men när jag väl började med stand-up så försvann de mardrömmarna. Men han hade fortfarande sådana om att han skulle liksom tala offentligt och att allting gick åt helvete. Men det betyder nog att han fortfarande är mer nervös för att göra det.
Ja.
Att jag har nog kommit till en punkt där jag inte är speciellt alltså jag är inte nervös för att det ska gå åt helvete. Jag förlitar mig ändå på att jag kan improvisera, men jag skulle glömma materialet. Och...
Ja, jag lärde mig ganska, eller det tog väl 5 år i alla fall.
Mm.
Att inse att säga, men då ingenting händer ju.
När det går åt helvete?
Ja, nej men... Alltså,
eller när det blir tyst? Eller när...
Ja, precis. Om ingen skrattar, du vet, hela den där. Vad händer om ingen skrattar? Ingenting. Det vill säga, vad kan hända liksom? Konsekvenserna är ju minimala. Alltså du har ju fortfarande ett gig imorgon liksom.
Jo, så det, just det är det ju. Alltså,
du får ju alltid en ny chans.
Ja.
Och sen, men jag förstår
men kanske i början, fan, man kan väl inte en ny chans.
Nej, och det är ju det som gör det så. Alltså, konsekvenserna av ett misslyckande är ju så mycket större om man skulle vara ny och det skulle gå dåligt. Man vill att det ska gå bra varje gång för att de ska säga, åh, fan vad bra det var, vill du komma tillbaka? Det är ju riktiga konsekvenser av om det går bra eller dåligt. Men nu har jag kommit så här, folk, alltså speciellt på klubbar och sånt där, de vet ju oftast vad jag kan. Och om de inte, om jag inte får komma till en klubb, så fan, det är väl lugnt också. Så jag proddar mina egna shower, jag är tillräckligt bra. Så att jag vet att så här, det är okej liksom. Och sen om någon i publiken skulle liksom se mig och det har gått dåligt och twittrar så här, jag såg Martin Soneby, fan vad dåligt det var. Så här, jag kan bara inte se att så här, det påverkar inte. Så, jag vet inte. Det finns ingenting att vara nervös för.
Jag tror även om det går dåligt i början så kan man få, man kanske inte få en chans till på den klubben, men du kommer nog kunna hitta andra vägar.
Exakt.
Men det är också ett personlighetsdrag som,
ja,
som man kan ha. Jag hörde podden WTF med Mark Maron där han intervjuade Louis C.K.
Ja.
Och då snackade de om vissa personer som har förmågan dying and coming back. Det var ju då jag tror exemplet för i Louis C.K.'s fall var att han hade gjort filmen Pootie Tang, som var liksom en ekonomisk och kritikermässig flopp.
Just det.
Och liksom han hade svårt att få nya jobb efter den, för att han hade gått så dåligt och blivit så sågad. Men personer som liksom lyckas förlora allt och sen så jobbar sig upp igen, om man har den förmågan, då är man nästan ostoppbar.
Ja.
Och de typ liksom Chris Rock hade också liksom dött karriärsmässigt efter SNL, när han hade liksom sugit på den showen Alltså han fick det rätt tidigt, men sen så liksom lyckades kravla sig upp som stand-up-komiker.
Det... Ja, alla trodde att han hade försvunnit. I själva verket hade han åkt runt i hela USA på den amerikanska kontinenten och bara så här, gjort ingenting annat än stand-up. Kommit tillbaka till New York och bara så, shit vad bra han är. Har ni sett Chris Rock nu? Han är tillbaka. Jävlar. Och det, nej, men det krävs ju någon typ av närmast manisk viljestyrka då också.
Mm.
Så det krävs ju vissa saker. Att komma från botten då och ta sig tillbaka. För jag tror det är nästan svårare än att komma från ingenstans och ta sig någonstans.
Att ha varit stor och sen floppa och sen ta sig tillbaka.
Ja, det kan vara svårare till
och med. Ja, det tror jag också.
För att då har du heller inte den här ung och ny och spännande grejen.
Nej, då är man en föredetting som ska bevisa sig.
Exakt.
Igen. Det är nog ännu svårare faktiskt.
Ja, det är möjligt att det är så. Ja, fy fan. Nej, jag föredrar att vara ljummen. Det är lugnt. Nej, men på riktigt, det är, så här, det är också en sån grej jag tog till mig när Bill Burr sa så här, jag vill bara karva ut mitt lilla ställe på internet och bara och vara där. Det, är så här, det känns så jävla gött att bara så här, ja, jag karvar ut. Och sen kan man ju karva en större och mindre kaka liksom. Men om man har, här är mitt space och här bestämmer jag. Och det är inte det största spacet, men allting är mitt. Och jag kontrollerar allt där. Det är trevligt.
Det har du lyckats med ganska bra också.
Ja, men detsamma. Men visst är det trevligt. Så här, vi proddar våra egna shower.
Ja, absolut.
Vi har våra egna liksom, internetplattformar.
Men jag har ändå lärt känna mig själv så pass bra att jag vet att jag behöver sträva efter mer för att behålla min livslust.
Ja, absolut.
Alltså jag måste hitta ett mål som jag inte har nått ännu och så här, jobba för det. För jag märker att det här liksom kampen eller det här liksom... Att försöka nå dit, det är det som håller mig pigg.
Ja, men jag är med på det. Men jag tror att man kanske, ja, det kan vara olika. Men jag tror att man kommer vara kvar, jag i alla fall kommer vara kvar på samma arena. Det är bara att jag, när jag fortsätter karva ut mitt ställe på internet så kommer jag liksom karva bredare och större. Liksom. Men jag tror att det här passar våra personligheter väldigt bra. För jag tror att vi har nog svårt att inte ha kontroll.
Ja.
Jag tror det är det som är grejen.
Jo, jag har ett hyfsat stort kontrollbehov.
Ja.
Och sen så är det så att när jag inser det att så att okej, jag måste ha mål som jag inte har uppnått för att kunna behålla livslusten. Då känner jag mig ändå nöjd med den situationen. Okej, det här är den situationen. Jag tror ändå att jag har lyckats bli så pass nöjd som är möjligt för mig i alla fall.
Mm.
För det är ju omöjligt att om man skulle känna sig 100% nöjd, då hade man ju inte ansträngt sig så mycket.
Nej.
Det är svårt att hitta det. Okej, jag ska hålla mig så pass aktuell att jag hänger mig kvar exakt på den här punkten igen. Då tror jag man underpresterar lite.
Ja, men det tror jag också, om man bara fejdar bort. Liksom. Jag tror det känns som att Eddie Murphy hade det ett tag där. Att han gjorde en skräpfilm om året. Och inte hade några större ambitioner.
Och han var ju en gång så störst i världen också.
Ja, tveklöst nummer ett i comedy. Alltså gjorde såna, kunde göra vilken film han ville.
Kanske nummer ett genom underhållning.
Ja.
Kanske. Under den perioden också. Ja. Det var...
Ja, då hade vi för sig sådana som Michael Jackson.
Som var nog kanske ännu större.
Ja. Och Madonna och Prince.
Ja.
Ja, han tävlade med många där, men inom comedy. Och
ja, då var det tveklöst.
Alltså gjorde alla de filmerna på 80-talet och sånt där. Det var ju vilken jävla streak han hade av filmer liksom. Och sen hände någonting som bara gjorde att så här, men du vet, bli gammal och trött ungefär.
Jag undrar vad som hände. För jag har själv inte sett det, men det var någon som berättade om att han höll något tal på Saturday Night Live nyligen på SNL. Och det var inte roligt alls. Att Nej. Det var frågan om hans ens försök var rolig eller om han höll ett så här seriöst tal. Och...
Ja, men det var möjligt att det var Saturday Night Lives 25-årsjubileum.
Mm,
eller?
Det kanske var det.
Någonting i den stilen.
Det var nog Anton som berättade om det, att publiken verkligen satt som på nålar och väntade på att nu kommer det något kul, han... Men så kom det aldrig något speciellt kul. Och när det var något som liksom påminde om något lite roligt så skrattade folk jättemycket, för de ville se gärna att han skulle vara
fortfarande... Nej, men han var ungefär lika rolig som Ingvar Kamprad när han liksom, alltså du vet, berättar om så här, jaha, här är, nu har vi byggt ett nytt Vi byggde ett nytt varuhus här och jag minns, du vet, när han blickar tillbaka. Lite så var det. Här minns jag att jag var som ung. Och scenen var här. Och så var det så. Och det var väldigt trevligt att vara tillbaka.
Han kan väl köra med någon slags dubbelironi. Nej, jag tror inte det. Det är nog att han bara har tappat det.
Ja, men det tror jag också.
Fan vad tragiskt. Alltså, bara tappa det helt plötsligt.
Är du rädd för det också?
Att tappa... jag vet inte. Ifall jag tappade så hade jag nog trott att det var tillfälligt. Mm. Alltså så om jag kommit in i en depression igen. Så hade jag nog trott. För nu, första gången jag var i en depression, det var den värsta gången. För då tänkte jag, det här kanske aldrig går över.
Just det.
Sen kom jag ur min depression och sen så andra gången var jag i en depression, då kände jag, ja, jag kom i alla fall ur den förra gången. Det kanske finns en, det kommer jag förmodligen göra den här gången också. Så jag hade inte varit lika rädd. Jag tror, alltså, hade jag bara känt, vaknat upp en dag och inte känt mig rolig längre, då hade jag nog tänkt att det går över. Sen är det ju tragiskt om det går 15 år, det har inte... Man är fortfarande tråkig.
Jag har haft en, inte nu på ett tag, men jag har haft en känsla som bara, tänk om jag inte är rolig längre. Tänk om jag inte har någonting att erbjuda. Fy fan. Nej, men det är som att, det är väl som att vara en professionell idrottare och sen förlora ett ben. Liksom. Bara, helvete, det är... Jag är körd.
Liksom. Jag hade den känslan när jag började med stand-up. För då var det så att...
Alla hade den.
Jag tyckte jag var själva rolig och sen gick upp och bombade och så tänkte jag, okej, jag kanske inte är rolig. Mm. Det kanske bara jag som fått fram med det. Det kanske bara jag och mina närmaste. Och mådde jag jättedålig psykiskt.
Var det inte någon på Big Ben som... hörde jag inte Dave och Anton prata om någon på Big Ben? Eller det var någonting med så här, jag skulle i alla fall bli roligare än den där snubben. Eller var det inte något sånt?
Ja, kan det vara ett så. Jag gick till Big Ben och alltså jag kollade på Big Ben stand-up gratis liksom ganska långt innan jag började med stand-up. Innan jag hade planer på det. Och så var det någon som, någon komiker där som jag tyckte verkligen sög. Och så tänkte jag så här, men jag, alltså... Hur dålig jag än är så kommer det inte vara sämre än den komikern.
Mm.
Och sen så gick jag upp och den komikern rev. Eller så här, fick jättemycket skratt. Mm. Och jag fick inget skratt alls. Det var ju extremt knäckande.
Ja, just det. Ja, fy fan.
Då,
men titta på dig nu.
Oj. Nu går det helt okej.
Okay. Sälj biljetter och grejer. Toppen.
Mm.
Ja.
Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Martin Soneby.
Fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.